Ja, alltså hela han.
Men det är han.
Hej, välkommen till Great Books, en podcast som jag har med mig som heter Simon och Erik och Dag. Hej.
God dag.
Det är vår lilla bokklubb kan man säga. Vi läser igenom hela västerlandets främsta böcker. Jag har gått att använda ordet great och bra till främsta. Kan man säga främsta på ett annat?
Största.
Ja, men om man inte använder fram, främre, främsta. Så. De främre böckerna. Eller kanske de främsta.
De läser vi.
De läser vi i alla fall. Och nu är vi inne i ett Platon-stim här. Vi ska läsa en hel del Platon-texter enligt vår lilla lista. Till idag så har vi läst Parmenides heter den. De heter ofta saker som uppkallar efter en person, va? Men inte alla.
Nej, staten.
Vet vi, har du kollat upp om det är han själv som har satt rubriken? Eller om det är någon annan som gjort det sen?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag tror det är lite blandat. Men fan, jag tror jag har sett någon rubrik i någon grekisk originalskrift. Fast det är också någon som har skrivit av Platon.
Liksom. Ja, okej. Nej, så man kan ingenting veta.
Nej.
Men den här Parmenides då, ja, det råkar vi bara veta om att det var det hemskaste vi har läst.
Ja, den var ju jävligt skum. Framförallt skum, ja. Efter förra Platon var ju jättekul. Den gästabudet.
Mm.
Så himla rolig och de har fest och det. Liksom välskrivet.
Precis, jag har ju sagt tidigare att läsa Platon är så himla roligt för att man känner sig smart när man läser det. Och den här var, märkte jag precis tvärtom, att jag kände mig dum när jag läste det. Så därför så hatar jag det.
Antingen är vi dumma eller så är han knäpp.
Ja, nu har jag fått lite distans till den så nu kan jag nästan skratta lite åt det. Men när jag läste så var jag många gånger frustrerad och bara kände, ska jag försöka förstå det här? Och så försökte jag lite, så fan det går inte. Jag bara fortsätter läsa den.
Ja, men det var liksom jobbigt på ett annat sätt. Vi har läst jättelånga böcker. Den Tukidides och Peloponnesiska kriget. Den var ju 500 sidor. Den var ju rätt tung, men det var ju inte liksom svårt att förstå vad som hände.
Nej.
Här var det bara, vad snackar han om nu?
Ja, jag är inte alls inbjuden. Men jag började med att läsa förordet här som John Stolpe har skrivit. Men så läste jag det, eller skummade igen idag. Och då får man ju lite, då känner man sig lite mindre dum. För det är många andra tydligen som också har tyckt att det här var stollerier. Men även för att när jag läste så undrar jag ju såklart, är det här någonting? Eller är det kanske bara ingenting?
Alltså det måste ju vara något för att, dels för att den är med på Great Books-listan.
Mm.
Men också för att Platon verkar ju gilla Parmenides.
Ja.
Alltså att vi har ju ändå uppskattat Platon innan, så att men något måste det vara.
Något måste det vara, men det var ju i förut där så är det någon som en Platon-kunnare från Tyskland som gissar att allt bara är Schulfuchserei. Alltså rena skojet.
Rena skojet.
Och vad var det med jag hittade? Det var någon annan Harold Chernis. Som också tydligen kan mycket om Platon. Han gissar att det kanske bara är en parodi. Satir.
Oj, då fattar vi att det är något lurt.
Ja, men det, för att det tänkte jag också när jag läste. Är det här bara liksom, och är det jag som gör mig dum nu när jag försöker förstå i så fall?
Ja, men det är lite som att man kommer på, kastas in i Platons hjärna en sömnlös natt. När han sitter liksom och maler olika argument. Så här, men om det är så här så blir det så här och då blir det så här. Och, nej, jag, och liksom tvivlar. Så kände jag. Liksom nästan helt manisk. Nästan psykotisk. Tillstånd.
Just det. Kommer du ihåg det som står i förhållet? För det gjorde mig väldigt glad när jag läste det idag. För det som gjorde att jag inte förstod det var att alltså det är till många som har skilda åsikter om det här. Men att de håller inte isär. Alltså ordet vara och är används liksom på så olika sätt. Och det står här då att man håller inte isär det språkliga, logiska, kosmologiska och ontologiska nivåer. Jag förstår inte riktigt den meningen. Men det var nog det jag kände där i boken. Att jag förstår inte vilken nivå är vi på nu när vi pratar.
Nej, precis. Det finns ju, han blandar ihop. Det finns väl, man kan säga Simon är, liksom du existerar. Och sen kan man säga ja. Simon är
här.
Då. Rosa kan man säga.
Ja.
Mm. Det är du inte. Så det kan jag inte säga en formlig. Simon är här. Nej, Simon är kepsbärande.
Ja. Mm.
Då är det ju något annat. Liksom.
Just det.
Men det, för Parmenides verkar det vara blandat.
Ja, och det var det som gjorde att man inte riktigt visste vad han pratade om. Och också svårt att hänga med i argumentationen då. För att det var så här, ja, det kan vi komma väl till snart kanske.
Alltså jag funderar på om man skulle kunna läsa ett litet stycke bara för att folk får höra hur det låter.
Mm.
Sidan 70 till exempel.
Jag vill också bara säga att det inte alla som tror att det är satirne enligt det här föråt. Det är några som också har tagit det på största allvar och tror att det är Platon började tvivla på sina former och ville skriva liksom någon form av kritik mot dem.
Just det, detta är ju den sena Platon, läste vi. Så nu är vi mot slutet. Just det. Han börjar bli gammal och tvivla kanske.
Tvivla lite kanske, ja. Ja, man vet ju inte.
Nej, men något är det ju. Alltså, Sokrates är ju med som vanligt. Men han är väldigt ung här. Mm. Vi kan ju snacka lite om setting the scene. Liksom. Sokrates brukar ju vara med. Men som vanligt så är det så här omständligt. Mm. Jag fick skriva ner för att hålla reda på vem det är som pratar om vad. Så här är det, Simon.
Mm.
Kefalos träffar Adeimantos och Glaukon på torget i Aten.
Mm.
Och då säger Kefalos: Adeimantos, din halvbror på mors sidan heter Antifon, va? Antifon har umgåtts mycket med Pythodoros som är lärjunge till Zenon.
Okej.
Okay. Jag har hört att Antifon exakt minns samtalet mellan Sokrates, Zenon och Parmenides som hölls för många år sedan.
Just det, så istället för att kasta sig in i den här dialogen så ska man träffa en som har träffat en som har träffat en som har lärt sig dialogen utan till.
Ja, vad är grejen med det, Platon?
Där räcker upp handen och säger att det är ytterligare ett bevis för att det är satir. Att det är någon som skulle ha lärt sig hela den här utan till. Alltså den är fullkomligt omöjlig att ens läsa en gång.
Just det, den här Antifon måste vara en slags minnesmästare.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Så den berättas i någon sån här trippel eller dubbel indirekt form. Någon berättar att någon har berättat att någon minns.
Mm.
Men sen är det som att Platon skiter i det. För att sen blir det bara en dialog som maler på.
Just det, men det var väl samma med gästabudet, var inte det? Kommer inte du ihåg allt som de sa på den middagen? Jo, du sa det, gör jag nog. Så här var det. Och sen plötsligt så var man bara inne i middagen.
Just det, för 30 år sedan. Jag minns varje ord.
Ja, det är kanske en rolig liten grej man kan göra.
Men skulle du kunna återge någon situation? Så här pratade de då på den festen.
Nej, absolut inte.
Men då sa han, och sen sa hon.
Men jag tänkte, jag håller på att skriva en roman. Jag kanske ska inleda romanen med att någon säger: Hallå, kommer inte du ihåg hur det var, vad som hände exakt det året?
Ja, prova det.
Som en liten hälsning till Platon, till alla Platon-kännare.
Subtilt.
Nåja, så konstigt är det, ja. Och sen så får man då höra vad är det Sokrates och Aristoteles träffar Parmenides och Zenon, det rena kändis.
Ja, fast det är ju inte Aristoteles, det är inte den Aristoteles.
Nej, det är inte den Aristoteles. För att han är så ung, Sokrates, såklart, ja.
Just det, för Aristoteles är Platons lärjunge, och Platon är Sokrates lärjunge.
Ja, precis, och det är inte ens en anakronism då?
Nej, det är någon annan.
Okej, det stod där till.
Okay. Många Aristoteles.
Mm.
Just det. Så de som är med är liksom Parmenides, som var känd filosof från Elea.
Mm.
I,
och så ser någon som är känd för sina paradoxer.
Ja, han var Parmenides vän.
Det är liksom det jag minns. Det har för mig man pratade om redan innan filosofi kom som ämne i skolan. Att man fick höra om den där sköldpaddan och haren. Eller vad det var.
Ja.
Och att haren aldrig skulle komma ikapp sköldpaddan.
Det var faktiskt Achilles.
Ja, det var kanske Achilles i original paradoxen, men jag tror jag har hört den med en hare också, eller?
Men kommer du ihåg den?
Ja, Ja, men det är att om sköldpaddan har ett litet försprång så kan Achilles aldrig komma ikapp. För han måste först ta sig halva sträckan. Och sen halva sträckan. Eller visst är det så?
Ja, men det är faktiskt för olika par också.
Ja, okej. Okay, ja, ja. Jag kände när jag sa det.
Det finns halveringsparadoxen också.
Ja.
Men det var typ så.
Nej, just det. Att sköldpaddan har rört sig lite, lite framåt. Ja, för, fast jag fattar inte det.
Jo, men om sköldpaddan har försprång. Mm. När Achilles kommer dit där sköldpaddan var. Mm. Så har ju sköldpaddan hunnit röra sig en liten bit framåt.
En liten bit framåt,
och ja. Sen när Achilles kommer till där sköldpaddan är idag. Mm. Har sköldpaddan hunnit röra sig lite till. Mm. Och sen när Achilles ska dit. Så har sköldpaddan ändå hunnit röra sig lite. Så Achilles kommer aldrig komma ikapp.
Nej, den tycker jag är mindre logisk än den andra paradoxen. Som är halva vägen. För att där tänker jag bara. Sen först kommer ju ikapp och sen så går han väl förbi.
Först måste du, just det, först måste du halvvägs. Ja. Och sen, innan du kommer halvvägs måste du ju halva halvvägs.
Just det, sen halva den halvvägs. Och då blir det oändligt antal halvvägsa grejer.
Så du kommer ingenstans?
Och du, precis, det kommer ta en oändlig tid att göra oändligt antal saker.
Ja.
Men han var duktig på paradoxer då?
Ja, men och han var ju, de paradoxerna var liksom till för att övertyga folk om att Parmenides hade rätt.
Just det.
För Parmenides kan vi ju spoila, han menar att allt är ett.
Det är det mycket den här handlar om, fast på ett obegripligt sätt.
Allt är ett och det finns ingen förändring. Och det finns ingen rörelse.
Nej, så att allt är bara samma som Sokrates tjatar om, att det är bara synen som förvillar oss. Eller?
Typ, om jag har förstått det rätt så är Parmenides liksom mer radikal än Sokrates. För Sokrates båda.
Ja, man börjar säga att man bara kan tänka fram till sanningen.
Ja.
Men Parmenides kommer fram till en helt makalös grej. Att det finns bara en enda grej.
Ett. Det ena.
Och den grejen kan inte röra sig, kan inte födas, kan inte dö.
Så, precis, så de är ju rätt. Så tydligen var Platon var väldigt influerad av Parmenides. Mm. För att, så det vi säger omkring oss, det är bara sken. Mm. Det var de överens om. Sen hade ju Platon, eller Sokrates, den här idén om att idévärlden fanns, att den här tekoppen, den är vacker, så den har del i det skönas idé. Så det finns någon slags ting,
ja,
som egentligen bara är avbilder av idéer som är tidlösa och perfekta och finns någon annanstans. Så det fanns ju någon slags mångfald i idévärlden. Enligt Platon. Och det är det
som det handlar om i denna texten då? Eller?
Ja, för det börjar liksom med att den unge Sokrates får kritik för sin...
Där var jag liksom nästan med i den här delen. De ställer frågor som, finns det en form eller en idé av smuts och sånt? Och han säger, ja, kanske.
Nej, det kan du väl... Ja, just det, för att... Saker jag ska med på sig. Jo, men det finns ju det sköna, det rätta och det goda har sina former liksom.
Just det.
Det har vi ju läst om innan. Och, men sen säger Parmenides till Sokrates, så ja, men finns det också sånt som kan verka löjligt, till exempel hår, lera, smuts och andra riktigt föraktliga och tarvliga saker. Och då säger Sokrates, inte alls. De där sakerna är just de som vi ser. Att tro att det finns en form för dem vore allt för märkligt. Så han kan inte tänka sig liksom den perfekta smutsen.
Inte ens hår kan han tänka sig. Nej, just det, men det var så det var. Jag blev lite förvånad där. Jag trodde han var mer säker på att allt hade en form. För han hamnade väl i problem direkt, tänker jag. Man ska säga att vissa saker har form och andra saker inte har det.
Ja. Men jag tycker det är ganska fint, för här visar Sokrates en lite sårbarare sida. Där han säger att när han börjar tänka på, det, på sånt jobbigt, smutsens form och sånt, då flyr han flyr bort i tanken då av rädsla för att han ska falla ner i en avgrund av struntprat och drunkna. Han har liksom han håller sig till det sköna och det rätta och det goda.
Mm. Ja, man får lite känslan här då att Parmenides är, vad heter det, alfa.
Ja, yeah. Och han säger så här, du är fortfarande ung, Sokrates.
Mm, just det, han träffar henne. Han är ju kanske fortfarande ung, inte så kaxig än då.
Så då vet vi ju inte om, är det Platons tvivel? Eller är det bara att Parmenides kritik biter bara mot den här unga Sokrates idéer.
Ja.
Men vi får ju inga argument som riktigt trumfar över Parmenides kritik mot idéläran.
Alltså ja, jo, eller nej. Han är ju väldigt jag-svag. För att kritiken tycker jag är helt helt observ, vad heter det? Helt dum i huvudet. Kritiken är så här, jag vill bara säga som ett storhetens form. Tänk om den är liten. Och så, ja, fast jag trodde man bara kunde avfärda sådana argument. Man säger, ja, fast de finns. Det, man säger ju inte som Gud. Tänk om han är för stor för himlen. Han tar liksom Parmenides kritik för hårt, tycker jag.
Kan vi inte gå in lite i detalj här?
På jo, om stor... du kommer ihåg dem, ska vi göra det?
Jag stack under här. Nu ska vi se.
Det var något med storhet.
Storhet och litenhet. Mm. Jo, men att om någonting är stort, då har det en del i storhetens form.
Mm.
Jo visst, sa Sokrates. Men, nu ska vi se. Då måste du liksom dela upp storheten lite. För att en stor grej kan inte ha, det kan inte vara samma som storheten självt. Eller hur?
Nej, det är
så då blir den delen av storheten. Fan var det nu? Fan, det är svårt det här. Svårt. Den blir del av storheten genom att vara del i en del av storheten som är mindre än storheten själv.
Ja, ja men det är någonting med det där. Du bara tänker, alltså, tänker ni på det som fysiska objekt? Ja, då blir det ju konstigt. Men det hade jag ju om jag varit sak att ha sagt. Alltså det är inte så. Det är bara, det finns bara där uppe på något sätt.
Det är samma om du ska dela upp litenheten.
Mm.
Som är det minsta du kan tänka dig.
Mm.
Då, vad blir då en del av litenheten? Det blir ju ännu mindre.
Det är ännu mindre.
Orimligt.
Ja.
Ja, så plötsligt finns de där som någon slags tårtor.
Ja, just det. Och det var flera sådana argument var om att där han liksom tar formerna och låtsas att de är, finns som grejer. Och då blir det orimligt. Men det, ja, nej, jag vet inte, det är väl lite olika sådana argument som går igenom där. Varför?
Ja, men det blir liksom orimligt när man börjar dela upp saker, tror jag, Parmenides söker bevisa. Eller visa.
Att det bara kan finnas en form, då, är det han menar?
Ja, han menar ju att det bara finns ett. Ja, det finns bara en stor... Ett stort vara som fyller ut hela alltet.
Ja, då kan det inte finnas former då.
Det finns inte plats för något annat.
Nej.
Det är bara tjockt. Det finns inget tomrum liksom.
Nej.
Ja.
Det
visar Parmenides.
Jävla liksom cool idé han försökte bevisa. För helt omöjlig sak att övertyga någon om, tänker jag. Men...
Jag tänkte vi kunde läsa bara lite där i början på sidan 70.
Då är vi inne på den här andra delen som är ännu svårare sen då.
Bara som ett exempel på hur det kan låta. Som, om jag är Parmenides så kan du vara Aristoteles där. Om ett är kan väl det ena inte vara många?
Vänta nu här. Sidan 70 så är det?
Ja. Där...
Aha, där började mitt i meningen, ja. Mm. Ja, om, naturligtvis inte.
Då bör det varken ha en del eller vara en helhet.
Varför det?
En del är en del av en helhet, antar jag.
Ja.
Och helheten, helt, är väl det där ingen del saknas.
Ja, visst.
Så i båda fallen skulle det ena bestå av delar. Både då det är helt och då det har delar.
Det är nödvändigt.
Så i båda fallen skulle det ena vara många, inte ett.
Det är riktigt.
Men nu ska det inte vara många, det ska vara ett.
Ja.
Alltså ska det ena varken vara en helhet eller ha delar om det ena ska vara ett. Och så vidare.
Ja.
Man känner ju, det är liksom, det bara rinner liksom av mig, de här argumenten. Det är svårt
de är inte så bra argument och till skillnad från andra dialoger så är liksom Sokrates här bara så, han säger aldrig emot det minsta. Utan bara ja. Det var ett varför med det här, men annars är det bara naturligtvis, ja.
Ja, han är väldigt undergiven.
Så han behövs liksom inte riktigt i den här dialogen. Det hade kunnat vara en lång monolog istället.
Och den är lite svårläst, för det står liksom ingen, det står lite förhållt om det också, det står ingenstans här, sade Sokrates. Alltså det är inga sådana pauser, utan det är bara kör på så här. En slags argumentationsmani.
Och det är väl det som är bra med de andra dialogerna, så att dök upp någon som sa så här: nej, nej, nej. Nu måste du sluta, Sokrates. Så här är det. Och så fick de argumentera lite med varandra. Men här är det bara...
Ja, det är ingen dynamik alls. Alltså, det är inte så kul. Det är liksom inte så kul att gå igenom i detalj argumenten. Men man kan säga att det börjar med den här kritiken mot idéläraren. Och sen säger Parmenides på sidan 67 att ja, men du är ung. Eller saker att säga. Jag ser ingen utväg. Och så säger Parmenides, ja, du måste öva.
Ja, precis. Det är inte så att han vill säga att det är en dålig idé. Han säger bara att du måste bara lära dig försvara den. Hur då? Jag tränar på filosofi.
Just det. Ansträng dig mer. Öva dig medan du ännu är ung. Annars kommer sanningen att undslippa dig. Mm. Så det finns liksom hopp.
Ja, han ska bara träna här. Men jag vet inte vad de kommer fram till efter den här långa...
Jo, för sen säger jag, men hur ska jag öva då? Säger Sokrates.
Ja.
Och då visar Parmenides så här.
Ja, men för detta är väl en lång övning då?
Ja, precis. Del två är en lång övning.
Men den kommer väl inte fram till att de här formerna är som man trodde de var?
Nej, den är, jag tror att den kommer fram till... Vi kan ju läsa den sista meningen.
Ja, den har jag glömt.
Så om vi sammanfattar och säger att om ett inte är, då är ingenting. Blir det rätt? Det blir absolut rätt. Amen.
Ja, men det är precis, det är väl det hans uppfattning på minut, att ett är.
Ett är.
Vad nu fan det betyder. Men
så här ska vi ha det. Endast det varande är. Det icke-varande är icke.
Ja, men det roliga är att även om jag inte förstått ett jota av detta, så har jag ändå fått i mig någonting här, att det finns bara en grej. Och det är det jag försöker säga med de här konstiga meningarna.
Bara det som finns.
Ja, just
finns. Det som inte finns. Det finns inte. Och du kan inte ens tänka det.
Nej, men det var det jag skulle säga. Tänk, det har folk så fastnat. Att om jag tänker på en drake. Ja, det måste finnas då, eller?
Ja, men lite så är det nog.
Mm.
För du kan inte försöka tänka på...
På något icke. Som inte finns. Nej, det går inte.
Ja, nej, det kan nej. Du inte. Omöjligt.
Men precis, man skulle väl kunna kasta in ordet fantasi för Parmenides här och se vad han... Det vet jag inte riktigt vad han
Nej,
säger.
Jag vet inte riktigt. Så. För jag kan ju tänka på en kentaur.
Mm.
Eller jag kan tänka på att jag kan göra trippelvolt. Det kan jag se framför mig.
Ja, just det.
Och det hade jag kanske inte kunnat tänka mig om det inte är en del av det ena. Det varande. Nej.
Jag vet inte riktigt vad det här kan få ett lösryckt citat. Jag bara tyckte det var lite kul. Det ena är alltså inte yngre eller äldre eller lika gammalt som vare sig självt eller något annat.
That's deep.
Den meningen kan man läsa några gånger, va? Det ena då, det är inte yngre eller äldre. Och det är inte heller lika gammalt. Vad fan ska det vara då? Som vare sig självt eller något annat. Det här är kanske en sån... paradox då, om man förutsätter att...
Ja, men då har han följt... Han utgår från två... Han provar två olika premisser.
Mm.
Om det ena är ett, provar han ett par gånger.
Ja, just det.
Och så landar han i olika slutsatser. Och sen provar han om det... Vad är det andra?
Om det inte är.
Om det inte är. Så han provar
först. Och det är då han menar att det är många grejer. För det var jag nog inte med på när jag läste.
Men han på något sätt, han landar ju liksom i det vi snackar om, att det finns bara ett, och det du läste, det var väl så här att om man börjar prata om mångfald och rörelse och sånt, så leder det till motsägelser.
Ja, precis.
Så det finns egentligen inga relationer mellan någonting, för det finns inget annat.
Nej.
Och alla meningar läste jag någonstans som säger om jag säger att din tröja är grön.
Det är fel.
Det är fel. För det är samma som att säga att din tröja är inte röd.
Ja.
Och allt sånt är meningslöst. Allt som man säger, va, som inte är, det kan man inte. Nej. Det är meningslöst.
Okej. Okay. Ja, någonstans här också, jag bara strykt in den. Är betyder alltså något annat än ett. Här fast, jag bara tänkte, okej, nu, ja, det är... nu vet jag inte vilka ord som betyder vad längre. För att, ja, det är väl klart att är betyder något annat än ett.
Är det någon som har sagt emot något annat?
Ja, det är något som kommer fram till här. Men då är det som... Ja.
Nej, jag har liksom en lite jobbig, lite obekväm läsning.
Mm.
Det, för att jag pendlar liksom mellan så här, men han är knäpp. Och så här, shit, jag fattar, jag hänger inte med.
Nej. När man pendlar mellan det, ja. Och ja. När man då tänker han är bara knäpp, så blir det så här, okej, varför? Hur har det gått till? Vem läste detta första gången? 500 år efter Platons död och tänkte det här är något.
Jag har faktiskt ett minne från gymnasiet med Parmenides.
Mm-hmm.
Vi gick ju i samma klass, så hade vi filosofi.
Mm.
Och så läste vi om Parmenides. Och, ja, men det var väl det här liksom. Det finns bara ett och det finns ingen förändring. Allt är samma. Och så hade jag som en sån religiös uppenbarhet. Jag satt liksom på busshållplatsen. Mina baggy jeans. Och så bara shit, allt är ett.
Oj, oj, oj.
Och jag bara såg liksom bortom skenet.
Oj, du har sett det. Eller ja, upplevt det.
Jag tror att det var en ganska cool känsla faktiskt. Sen hade jag något liknande veckan efter när vi hade läst om Herakleitos som säger att allt förändras hela tiden. Men jag tror det är mer liksom den filosofiska blicken eller någonting. Att så här, saker och ting är inte som vi ser dem.
Nej, just det.
Liksom bakom skenet
finns
något annat.
Ja,
så
ja,
det var ganska...
Det är kanske samma som konspirationsteori och så. Att det är lite kul att känna att det är något annat än vad man tror.
Ja, just det. Men det är också lite nästan mystisk känsla. Det finns en sanning, liksom intuitiv sanning.
Men jag fattar inte riktigt om denna texten är som en lärobok för att lära ut vad Parmenides tyckte. För så har ju inte... Eller varför? Liksom varför? Det fanns väl inte så mycket skrivet av honom?
Men jag ska bara säga att det poängen jag hade var att hans vision liksom om det här allt är ett, den är, kan vara lite stark och mäktig kanske, men att de här argumenten, läsa argumenten var inte så kul.
Nej, argumenten är inte så bra, va?
Alltså jag vet inte.
Nej, det kan
någon logiker sitta och bena i de deduktionerna.
Ja.
Han menar ju att han, nu har vi den här premissen, så här leder jag. Så om det är så, det är så det. Och så, det pallar jag inte liksom stämma av varje sånt led.
Nej, det går inte riktigt, va?
Sen om det var en lärobok, det vet jag inte. Alltså, jag tänker se någons paradoxer är ju roligare. Som, de minns vi ju.
De minns ju. Ja, just det skrev jag upp någonstans att... Den här var som en sämre variant av Zenons paradoxer. Det känns som att man försöker komma fram till olika paradoxer hela tiden. Men man får ingen sån aha-upplevelse som man fick när man läste om Zenons.
Nej.
Paradoxer. Han var bättre på att ta Parmenides lära och liksom visa. Titta så knäppt det blir om saker kan röra sig.
Men det är mer som att det är Platons anteckningar. Liksom, okej, nu ska jag utsätta mina idéer för attacker.
Mm.
Vad händer? Vart tar det vägen?
Mm.
Sen är det ju rätt coolt för att i och med att Platon lyckas ju inte riktigt ge något bra svar på Parmenides kritik.
Nej.
Så han är ju ödmjuk på det sättet.
Men det läste jag tror jag här i förordet att sen i Sofisten så gör han ett fadersmord och gör upp med Parmenides.
Det blir nästa.
Jag ska läsa här nästa gång. Ja. Får vi se när han trycker dit Parmenides.
Han har övat länge nu.
Ja. Det gick inte i den här. Men det kanske bara var liksom som en upphäggning för att sofisten ska bli bättre sen.
Mm.
Ja, nej men det jag vet inte om jag har mer att tillägga, för det var ganska första delen där när de kritiserar formerna, den ska du nog kunna läsa en gång till och hänga med. Andra delen här kommer jag nog aldrig kunna hänga med i riktigt.
Nej. Ja, men i början, det, det här att det blir liksom trångt i idévärlden med alla smuts och om allting ska ha sina idéer.
Mm. Det, det, om man då köper att idéerna inte, jag har tänkt på dem mer som så gudomliga på något sätt. Att de bara är något. Men, och då får jag acceptera att okej, okay, de finns på något sätt. De har utfyller en yta.
Just det. Nej, det finns, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga. Alltså, ja, den var så himla knäpp, texten. Så jag provade liksom olika grejer. jag bytte ut det ena mot andra ord.
Ja, ja, ja. Vad bytte du ut emot?
Ja, men fan, liksom, blomkruka eller
okej, du gjorde det, för jag tror
hantverksöl.
Att, jag tror att du gjorde rätt där. För det fattar inte jag från sen. Att på grekiska, för jag kände hela tiden det är något med översättningen. Men att man säger det ena, så på grekiska så behövs det inget objekt eller något sånt, utan då är det underförstått någonting. Men vi behöver säga liksom, den nageln är den.
Just det, det är något med grammatiken där som, mm, som vi kanske inte famnar helt.
Nej.
Sen var det en perfekt rap-text också ibland, ja, ja, med sån, ja, call and response. Den tänkte jag vi kunde köra sidan 112.
Ja, du sa det. Vi ska se om jag kan få fram.
Så då är vi mitt i Parmenides.
Okej. Okay. Och jag ska vara...
Du får vara Aristoteles.
Mm, men inte den Aristoteles.
Nej. Och Aristoteles den mindre.
Och du ska vara då Parmenides.
Just det.
Ja, det
ska vi undersöka va? Om ett är take tre.
Jaha, vi ska undersöka om ett är.
Ja.
Det är intressant. Så här kan man alltså läsa Platons Parmenides då.
Yeah. Vi måste väl undersöka vad de andra tingen rimligen utsätts för om ett är.
Ja.
Låt oss alltså tala om vad de andra tingen som inte är ett måste utsättas för om ett är.
Ja. Låt oss göra det.
Eftersom de är något annat än ett är de inte ett. Annars skulle de andra tingen inte vara något annat än ett.
Det är rätt.
Ändå är de andra tingen inte helt och hållet utan ett. På sätt och vis har de del i ett.
På vilket sätt och vis?
De andra tingen som inte är ett är andra därför att de har delar. För om de inte hade delar skulle de helt och hållet vara ett.
Det är rätt.
Men vi säger ju att delar bara är delar av något som är en helhet.
Ja visst.
Men den helheten är med nödvändighet en enhet bestående av många. En enhet där delarna är dess delar. För var och en av delarna måste vara del, inte av många, utan av en helhet.
Hur då?
Vi ger oss där, va?
Ja. Den
bara, Parmenides.
Det blev det lättare att förstå. Kanske.
Ja, men det svänger ändå lite.
Mm. Det är mycket med delar och ett. Och eftersom de är något annat än ett är de inte ett. Nej.
Alltså, man kanske måste läsa den med så här lite pauser. För den är så, den bara flödar fram.
Men den här Aristofanes vi läste, den molnen där om, som visade hur fånig Sokrates var. Lite så här var det ju, att det var liksom massa dumheter som, alltså den meningen här nu, så, eftersom de är något annat än ett, är de inte ett. Så skulle man ju kunna parodiera en filosof då, tänker jag.
Ja, men det här är ju den sortens filosofi.
Som, sofisteria.
Ja, det tänker jag också. Vad heter det? Schulfuchserei.
Just det.
Men något finns väl där bakom hos Parmenides kanske.
Ja, hugaligen. Ja, men då så kanske vi släpper Parmenides här då äntligen och går vidare. Vad blir det nästa gång vi ses?
Ja, då är det...
Mer Platon, va?
Mer Platon, då är det Theaetetus. Och då läste jag att den är lite lättare.
Mm.
Så om man förtvivlar efter Parmenides,
ja,
så ska man inte sluta läsa, utan då ska man gå vidare till Theaetetus.
Just det.
Och vi tänker vi tar sofisten på samma gång. För de, Theaetetus och sofisten hänger ihop.
Ja, spännande.
Vi ser hur det går med fadersmordet.
Just det, för jag tänkte jag sa väl förra gången att om man ska börja någonstans ska man börja med gästabudet. Man ska absolut inte börja med Parmenides, Stanna.
Nej, gör inte det.
Kanske till och med skita i den helt och hållet. Jag vet inte varför den är med på den här listan egentligen, för det är många som inte är med av Platons texter.
Nej, vi förstår. Vi förstår kanske bättre,
ja, kanske.
Snart.
Jag måste ha läst den för att förstå de andra.
Oh yeah.
Mm. Men då avslutar vi där då. Great Books fortsätter om ett par veckor igen. Hej.